Vi var snabbt in på That 70s Show, som man brukar vara emellanåt när man diskuterar med någon Vasabo. Så kommer man ju lätt in på, men jag kom fram till, jag har ju lärt mig någonting när, nu när jag har fyllt 40, så fick jag första gången vet en sak om That 70s Show som jag aldrig har vetat. Och det är det, alltså, vet du varför Fez heter Fez i 70s Show?
Nej, för att han är från, är han inte mexikan?
Jag vet inte vad han har för bakgrund. Men
han har väl en typ mexikansk utbyteselev där. Därför han bor hemma hos dem och pluggar och grejer.
Men är det därför han heter Fez då?
Ja, för att det är ett mexikanskt namn.
Nej, det är ännu mer rasistiskt än så. Han heter Fez för att det står för Foreign Exchange Student. F-E-S.
Ah, är det sant?
Ja, det här har internet liksom låtit mig veta när jag fyllde 40.
Men då hade jag ju rätt. Inte sådär att det var... För jag kallades ju inte.
Nej, Fessin i Australien.
Hörru, Fessin. För att jag är nu köp en sixpack åt mig.
Men alltså, det här fick jag veta som
sätt
nu.
Sätt Fessin på det.
Men det är ju ändå ganska små rasistisk grej liksom. Att
men inte det rasistiskt. Det är ju som att kalla alltså, utbyteselev.
Nå no, ja, men här... Okej, men jag för sig kanske inte är så hemskt rasse.
För
kanske
du kan ju själv, det är ju inte som att man måste komma från foreign, är ju utländsk.
No, ja.
Det är ju inte som att det är, vet du, från...
Det var ju några utlänningar som bodde i det huset. Då är det direkt liksom. Om du säger
utlänning. Men det är bara i Österbotten det. Som är som så jävla liksom. Då är det negativt laddat. Jag var en utländsk bil som var här. Då är det som direkt att det är något som ska stjäla båtmotorn. Liksom.
Ja, exakt.
Det är som det enda man tror.
Ja, just sånt där att det brann ju där på Brandmansgatan här igår. Hej, några utlänningar som bor där.
Ja, men helt liksom saknar grund. Men man måste, och det är ju no. Det är liksom, aha, okej, thanks for the witness statement, dear sir.
Ja. Men vet du vad
då har vi listat ut det, för jag trodde nog det var bara hans namn. Hans liksom mexikanska glada förnamn.
Men vet du vad, nu, det här är lite krottigt. Nu bandar vi ju idag som är en torsdag, och i övermorgon ska jag träffa John McTiernan som har gjort alla världens bästa filmer.
Oho! Och,
men det är så synd att det är i övermorgon, för då kommer jag att kunna rapportera om det här först om länge. Så jag är ju redan nu pirrig. John McTiernan har ju då gjort Predator och Die Hard och Hunt for Red October och Last Action Hero och whatnot. Han har ju gjort allt. Nu kommer han till Helsingfors i övermorgon och ska visa Predator på bio och hålla en masterclass på en timme dit jag har skaffat biljetten.
Får du se filmen då?
Ja, vi är masterclass en timme, sen går man och kissar och sen ser man Predator. Och däremellan så ska han signera filmer åt folk som vill ha planscher och grejer. Så jag ska träffa Johnny Boy som jag brukar kalla honom. Och det här är ju jättehäftigt.
Skriver han bara en autograf per man?
Det stod så jag i kallelsen, i uppbådskallelsen som man fick.
Nu sätter jag put you on the spot här. Mm. Vill du ha den autografen själv, eller är det någonting vi kan låta ut i podden?
Vi kommer aldrig att låta ut det. Jag samlar ju faktiskt på signerade Blu-rays av regissörer. Och det här kommer att bli min fjärde om jag träffar honom och får signaturen. Så det kommer att bli en stor dag för mig.
Vilka är de tre andra?
Jag har den här...
Renny, förstås Renny.
Renny Harlin Cliffhanger. Och så har jag den här... Vad heter han som gjorde The Hidden? Vad han nu heter? Han var med i 85-95. Jack Shoulder. Och så har jag Sam Furstenbergs American Ninja. Så jag har, tre Blu-rays. Och nu ska jag gå dit med min Predator 3D Blu-ray. Och hoppas att han imponeras av att jag har den i 3D-format.
Men fråga, säg att du har en filmpodd. Att du poddar om hans film. Kan han signera två saker?
Alltså vad ska jag ta med då? För jag köpte nyligen Hunt for Red October. Ska vi be honom signera den och låta ut? Men det är ganska stort pris. Alltså.
Ja, men vad fan? Det är en stor man.
Ska jag ta med en VHS av Crank och be honom signera den?
Det var lite som när Bruce Dickinson satt och signerade X-Factor-skivan. Liksom.
Exakt, det är lite roligt.
Okay. Det var någon snubbe som hade tagit fel.
Men vad fan, kanske jag, okay. kanske jag tar med någon, om jag ska få signera två, eller vi är fyra kompisar som ska dit, så att kanske om jag ber någon av dem signera en till liksom då.
Ja, ja det hade varit fint.
Jo, nu skulle det vara. Och John McTiernan, det är ju nu John Mac, som jag brukar säga. Så det blir nog... Det kan
Among
bli en,
friends.
Det kan bli en stor lördag. Jag hoppas att... Och nu när det här avsnittet kommer ut om kränk, så då har jag ju redan träffat John McTiernan för några dagar sedan. Det är skruvat.
Så det börjar lotteria samma dag. Hej, hör du, en kontrollfråga. Har du fått något svar på vem av oss som sjöng bäst i förra avsnittet?
Fuck! Vi glömde ju att sätta ut det.
Men tag. Men då utropar jag mig till segrare.
Okay. Ja men då så, då vet vi det nu.
By
det,
popular vote.
Jag tror att vi har inte fått så många kommentarer på ett avsnitt på länge som vi fick på Rockstar. Det var många som har lyssnat på det här och hört av sig och tyckt om det. Det var jättekul. För det är säkert mångas barndom som bygger på Mark Wahlberg och rock'n'roll. Alltså. Det verkar som att folk är kära i den där filmen.
Så ja, att, nej, men den är... Den är lite one of a kind, det var ju det vi slog fast åtminstone, att den liksom, det är en rockfilm som inte vill att man ska rocka, typ.
Ja, vi konstaterar ju det i våran plädering på slutet.
Så är det, men idag har vi ju ett spännande verk att ta oss an.
Ja, det är inte någonting som är också lite one of a kind. Kränke!
Verkligen, jag ska helt, med handen på hjärtat, den här har gått mig så förbi. Jag var totalt ovetande om den här filmens existens.
Men du, det som intresserar mig här nu, att du kände inte alltså till den här filmen. Det var jag som valde, ska vi väl säga, for the books här nu. Att nu fick jag välja själv en film och du hade utlyst biljakter, bomber och vapen. Och här fick du väl allt.
Du fick lite allt. Grann. may contain fragment av some of those things mentioned.
Exakt. Ja. Jag var gladeligen, vi stod i valet och kvalet. Jag skickade till dig två bilder. Att ska vi ta Transporter från 2002 eller Crank från 2006. Båda med Jason Statham. Och vi valde Crank.
Vad händer där ute? Shit, partner, blod överallt. Lämna kroppar, allt är kallt. Säkra spår, spärra av crime scenen. Knacka dörr, hör vittnen, hås in svinen.
You got to keep them bastards low. In front of us, MIA John Doe. You got to grab and stab their flow and glow. For what reason, I don't know. Shut them up, gag them, cuff them, bag them. You filthy foes, he's just a motherfucking pro.
These guys are P.R.O.S.
It's a game changer.
These guys are P.R.O.S.
Romanet.
Long necks gata.
Nitti sex, noll sex, kaksaka.
Men jag har alltså, min bakgrund med Crank är bara den att när jag jobbar på Vasa centralsjukhus i Vasa i herrans många somrar hade jag en kollega där som hette Holopainen. Och jag och Holopainen fixade alltid Divex till varandra. Vi brände Divexar. Gamla formatet Divex.
Det var nice.
Ja, och då brukar vi liksom överraska varandra och ge filmer åt varandra. Nu ska vi se den här filmen och sen ska vi skriva en liten recension till varandra och överlåta den sen nästa arbetsdag. Och Crank var en av de här filmerna som jag fick av honom, minns jag. Så jag såg den då en gång. Men det här är ju 20 år sedan har inte jag sett den. Och jag blev nog positivt överraskad. Jag hade nog glömt att den var så här hands-on, eller vad man ska säga. Det var ju väldigt deadline visual artsig också. Så att jag blev jätteglad över hur man liksom blev cranked up av att se den här.
Nej, det var vi ska inte gå händelserna i förväg, men det var en upplevelse. Det må jag fan med säga. Men jag väljer att spara lite av mina crank-cylindrar sådär tills dess det.
Inte var du så pigg att du hoppar in på Crank High Voltage efteråt? Det finns ju en tvåa.
Nej, jag läste... Så här, jag ska... jag kan se, det är ju en... Så mycket kan vi ju ändå säga. Det är en extremt högoktanig film. Jag fick inte sömn. Alltså jag skulle gå och sova, jag såg den sent. Jag kom hem från en jobbresa och satt på den sent. Så jag var färdig med den 11:30. Jag fick inte sömn för att vara på natten. Jag var så in i bombens upp i varv av den här filmen. Så att jag läste liksom i morse, läste jag den här synopsisen för Crank 2. Men jag tänkte jag vågar liksom inte se från någon hjärtinfarkt om jag börjar titta på liksom trailern till 2 här.
Ja, för det ska ju nog ändå liksom läggas fram att den är ju satans snabb och den är väldigt hemlaga. Liksom, den är ju, den är ju inte alls, den är ju en motreaktion mot Hollywood liksom, att den är ju,
men verkligen.
Den, men den är ju, alltså jag kan i korthet, så handlar det ju om en lönnmördare som blir förgiftad. Och för att inte hans hjärta ska stanna av det här giftet, så måste han få adrenaline kicks så mycket som möjligt, så att pulsen hålls hög, så att han inte ska dö. Så det, mm. det liksom, så det känns som att man har gjort om Speed från 94, där den där bussen inte får stanna. Och det här är lite Speed, men en människa.
Så ja, att, ja, ja.
Vet du vad det går undan? Alltså. Så det, och kort, den är ju fan kort, någon sån där
1,20. En trottal eller något sånt här,
ja. Ja, ja. Nej, så den, ja, så att Jag är glad att snacka lite kränke.
Det är jag också. Men vad har vi för cast? Du var redan inne på Jason Statham.
Jo, och då ska vi... Jag har ju varit in tidigare då vi var oense om hur man ska uttala Pontiac eller Pontiac. Så jag gick tillbaka till den samma gamla mannen som lärde mig det här på YouTube. Hur man uttalar Pontiac. Och fråga honom att hur uttalar man Jasons efternamn. Och nu vill jag höra ditt, för jag hörde att du hade lite tveksamt till hur du sa hans efternamn.
Jag skulle säga Jason Statham.
Yes. Och han, den här Pontiac-mannen, sa då att man ska säga Statham. Statham. Jason Statham.
Ja. Ja. Next stop Statham Station. Next stop Statham Station. Statham. Båda är ju gångbara.
Ja, kan man väl säga. Jag har inte så mycket fakta på hela mannens Jason Statham. Alltså, för mig så är han ju turkish. Han är ju Snatch. Han är ju turkish. Och debuten kommer för honom i filmen före Snatch. Alltså Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Two Smoking Barrels, yes.
Det är hans debut. Före det var han, vad heter det här som står på en platå och hoppar från 10 meter och gör volter?
Stuntman.
Simhoppare. Stuntman. Han är alltså, han var i brittiska landslaget 92 i VM i stunt, i sim, inte stuntman, i simhopp.
Stunthoppning. Den nya i olympiska sporten.
Ja, så han är väldigt så atlet. Han är lite som Ulf Kristersson, vet du. Han är väldigt så atletisk bakgrund. Och sen har han gått över till skådespeleri, som kanske inte Ulf har gjort. Men han har en
Ja. Då kan man ju kalla det skådespelare nu.
Ja, då kan man väl.
Du står och härjar och är arg på allt.
Exakt. Men så vi har alltså en simhoppare som Jason Statham. Men för mig så är han alltså Transporter. De har sett 1 och 2, tror jag. Och så Christmas i Expendables. Det är väl där som är han. Han är ju något av en B-filmslegend också. Han har ju gjort stor... Han är ju Hobbs eller Shaw. Vem är han i... Fast and the Furious 6, 7, 8, 9, 10 typ, så är han med i alla. Men jag tror han, det är väl han som är Shaw, Deckard Shaw, och så är Hobbs den andra. Så där har han jättestora roller. Expendables är inte några småfilmer, men det är ju ändå B-filmer på något vis. Det samlar alla 80-talsskådisar igen, så inte det stora roller, men där var alltså sen det här, vad heter det, Megalodon 1 och 2, The Meg, det här med satans stora hajen. Så det är mycket sådana som ändå får ju väl lov att kallas B-filmer, och han är kärnor i det här. Så det är lite hans grej. Och sen under början av 2000-talet så kommer också det här då Crank 2, Rogue Assassin och diverse större filmer. Men mycket små actionfilmer. Han är ju en sån där älskvärd britt, född 67.
Ja, ja. Ta i vara på sin accent verkligen. Liksom.
Jo. Så att, och no dirt har inte riktigt på honom. Vi brukar ju alltid komma fram till att det är child molesters eller något annat. Så får vi svårt att diskutera. Men jag grävde inte så djupt, så jag tror att den här är okej. Okay. It's okay guy.
Ja, men han är det. Jag har inte heller riktigt varit ner i hans liksom, de mörkaste delarna på Darknet heller, för att hitta hans konton, hans WhatsApp-konton, skärmdumpa från dem liksom. You twat.
Ja, men något skit har han väl nog. Han är ju gift med den här Rosie Huntington, eller vad hon heter, Victoria's Secret-modellen, som är säkert 25 år yngre än honom, och de har ett barn tillsammans. Så något dirt har han nog.
Men barn kan man ju ha.
Utan
att ha dirt. Så att säga.
Så är det.
I så fall hade ju jag och du varit definitionen av dirt på något sätt. Så jag är till och med två. Så att...
Tjejen i filmen, Amy Smart, hon som är, man får väl ändå säga kvinnliga huvudroller, men hon dyker upp först efter halva filmen typ. Har du något dirt på henne?
Nej, alltså, men hon är ju en sån här klassisk som man liksom, man känner igen jättemycket liksom. Och hon var så, ah, jättebekant, men inte ju någon A-listerna som man liksom kan placera. För det var långt bak i minnen, den här är från 2016, den är nästan 20 år gammal. Så man fick ju liksom scrolla både på internet och minne en god stund innan man liksom kom fram till, aha, just det, där, ja, absolut. Och då är det ju såklart från Road Trip-filmen.
Just det, det är den där blonda i Road Trip som är naken.
Mm-hmm, som heter Beth i den jo. Filmen. Exakt. Så det var väl egentligen hennes liksom sådär stora genombrott. Hon har ju gjort lite filmer, men för mig var det hennes stora genombrott. Kanske för någon amerikan så hade hon ett annat lite större genombrott. Sen är hon ju med då i den här nya varianten på Rat Race. Med Rowan Atkinson bland annat.
Är hon där?
Där är hon också med, spelar en roll.
Aha. Jag hörde just faktiskt förra veckan om Rat Race. Så var en Kristinestadsbo som sa att det är ju en jävla bra film.
Ja. Och sen kanske så där, i min värld då, från den gamla goda tiden, liksom ändå hennes mest creddiga roll. Butterfly Effect.
Ja.
Med Ashton.
Ja, men det var ju en bra film. Den såg jag på bio faktiskt. Den var ju en stabil film. Ja,
det är en veritabel thriller liksom.
Ja, ja.
Sån här lite, what the fuck did I just see? Lite sån här, vi hade en terminologi med en söndagsthriller, tror jag vi kallade det. När det var liksom bra genomtänkta. En paycheck fick den till och med namnet. Det var en paycheck. För paycheck är sån här with a twist. Liksom att det är inte bara liksom från A till B, utan det. Det får någonstans att vända till Ö och sen är man tillbaka på B sen vid något skede och är så här, what? Huh? Yeah. Inte lika kvalitet på, som Seven, men ändå sånt här att hjärnan får lite jobba.
Jo, för en paycheck är ju också definitionen på en 3 av 5 på något vis. Mm. Att det är som gångbart stuff. Så att säga. Ja. För jag tyckte också, Mel Gibson var ju med i alla paycheckar. Alltså Ransom var ju en klassisk paycheck.
Jo.
Vem är ens med i Paycheck? Var det Ben Affleck eller vem fan?
Det är Ben Affleck och till och med Uma Thurman om jag nu inte har helt fel.
Just det. Jaja, så det är den som gav upphov till det här. Det är en film som kostar 6,95 på Anttila som DVD och det finns otaligt många av dem på Anttilas hylla. Men alla har
när man stod med Paycheck. När man stod liksom med brud när man var 18-19 och skulle hyra på Makoni och ville ha något spännande som inte var roligt till chipspåsan. Så då var det liksom då var det den typen av paycheck man skaffa. Men sen efter det så liksom efter Crank egentligen så frekvent har hon gjort filmer, men det är liksom inga jättefilmer som står ut, måste jag verkligen säga, utan det är ganska straight to DVDs egentligen hela vägen faktiskt. Med ganska sån här B-list actors. Visst, det finns lite undantag, men då blir rollen också mindre. MacGyver-serien är hon ju med i från 2018 i 2 avsnitt. Det är väl kanske det som är det mest anmärkningsvärda här. Men tittar man så där IMDb-scoren som på allt, så det är runt 5 plus minus.
Ja. Men hon är ändå aktiv fortfarande.
Ja, allra högsta grad. Den senaste film kom ut i år.
Nej, men vad trevligt. Så då har vi ett ganska bra screen couple här. Att det är 2 B-filmsstjärnor. Så att, att ingen av dem har liksom spelat mot Tom Cruise. Eller kanske Jason Statham har gjort det. Men jag vet. Jag har lite skojig fakta här på Kränkens regissörer. För det här är lite spännande. Den är då donad av 2 killar som heter Mark Neveldine och Brian Taylor. Det är 2 grabbar, 50-årsåldern idag.
Som också har skrivit filmen, båda 2.
Ja, regissörer och författare båda 2. Och de här är då, de kallar sig själva för en Gonzo-kamera directing duo. Så att de jobbar både med kameran och regin och manuset. Så de filmar ju allt själv också. Och 2004 så började de här pojkarna att göra reklamfilm. Och då gjorde de för Powerade och för Budweiser och Nike. Så det var ganska stora reklamer de ändå jobbade med. Och så gick de över till film. Och Crank är deras liksom debut. Deras första film som de gör. Och det hade de sagt att de gjorde som en attack, en gerillaattack mot studiofilmer i Hollywood. Att det skulle vara någonting annat. De ville visa lite sådär att fuck you, se vad vi kan göra på egen hand.
Mm-hmm.
Och det som är spännande här är att i Crank, så den är filmad av både Taylor och Neville Dine. En har A-kameran och andra har B-kameran. En filmar stora bilden, andra filmar närbild. Så det är alltid två kameror på alla scener och det är båda regissörerna. Så det är lite nice. Och det här Crank då som deras debutfilm och deras andra film de gör är Crank 2, High Voltage. Så de har hållit sig till Crank-världen då under de här fyra åren. Och de gör i princip bara liksom de här första åren sådana hands-on-filmer, att de skapar vitt och allt själv. Det är väldigt indie hela tiden. Och det gillar man ju nog. Och så kollar jag lite bilder på hur gör de film. Och fy fan man blir imponerad att den här Brian Taylor, som är en av regissörerna, så han, när de gjorde någon motorcykelscen i den här filmen, så står han bakom motorcykeln, håller ena handen fast i motorcykeln, andra handen håller i en kamera och så har han rullskrinskor på sig.
Oj, morgens.
Och liksom cruisar hårt efter och filmar Jason Stathams stunts från bakom motorcykeln på rullskrinskor.
That's dedication, pal.
Jo, men jag gillar honom och jag gillar hela det här liksom upplägget, hur de har gått, liksom, hur de gör sina filmer. Och på nätet så kallas deras filmer för dark, edgy, bizarre, over the top, low budget. Det är deras de här liksom orden de går efter. Men ändå som, sen efter Crank så de har jobbat med Mel Gibson, Nicolas Cage, Gerard Butler. Men alla filmer de har gjort på IMDb så ligger så där mellan 3 och 5 på IMDb-betyg. Alltså det är inte några stora betyg, men de jobbar ändå med stora stjärnor. Alltså Ghost Rider 2 till exempel, med Nicolas Cage gjorde dem. Så det är ändå, det är stora namn. Men sen 2011 så lägger de av, de slutar jobba tillsammans. De gör inte mera filmer efter 2011. Och när man kollar in varför, så är det så att båda har då skaffat barn, båda har bildat familj och båda har vilja göra lite egna grejer. Så det har stuckit på egna projekt. Så nu har Brian Taylor gjort ganska stora grejer vid sidan om Neville Dine. Att han har till exempel nu gjort en serie som heter Happy, Glad, som är liksom en sån här live action animerad som har gått i 2 år tror jag, baserad på serietidning av Grant Morrison, som ändå är det största namnen inom serietidning. Så det är nog som, de gör bra grejer. Mom and Dad 2017 med Nicolas Cage, som många kritiker tyckte att var hojpo. Så den här Brian Taylor har ändå gjort, jag läste att John Waters älskar Mom and Dad med Nicolas Cage. Och John Waters har ju som gjort stora saker, Crybaby och Pink Flamingos med Johnny Depp och det här. Så att det är ändå, det är kreddig, eller Brian Taylor har fått kreddiga grejer. Men, nu ska jag glädja dig med sista saken om de här två. Båda två har sagt att de redan har ett färdigt koncept för Crank 3. Så de ska återförenas båda två killarna och göra Crank 3, menar de nu. Så det är ju som jättefint.
Fan vad cool. Så det blir liksom, tänk dig att det kan bli ett legacy också av det här.
Ja, så där hade du ett litet paket om pojkarna bakom filmen Mark och Brian. Att det, jag uppskattar de här två. Jag kände inte till dem förrän nu när jag började forska på dem nu i förra veckan. Så att jag har bara sitt kränk, men jag har aldrig kollat upp vad som ligger bakom, varför den finns. Så att det är lite nice.
Och all respekt just åt liksom sådana som verkligen, jag menar tekniskt sett, sätter sitt liv åt den passion de har och att få ett så bra hantverk som möjligt. Det är inga liksom säkerhetsperimeters där du hänger i någon jävla rullskrinsko bakom en motorcykel. Det är ganska mycket som kan gå snett där. Och du vet att du har en, det är indie-filmer. Det finns inte liksom de här världens bästa läkare som står bakom knuten och är redo att ta hand om dig och att du har vadderat in varenda jävla lyktstolpe liksom och kört resten i CGI på green screen liksom, utan det är, nu, ut i trafiken med rullskrinskor och kamera liksom, nu bara försök få det på att den inte hoppar så mycket bilden.
Ja. I gamla Vasa pulkbacke så har man värderat in lyktstolparna dock.
Ja, men det hade de inte gjort i Crank. Det kan jag lova dig. Sådana pengar fanns inte.
Jag älskar att se på IMDb:s trivia om den här filmen. Det står ju alltid sådär att vad finns det för sex and nudity? Vad finns det för tobak? Och så på den här står det sex and nudity, severe. Violence and gore, severe. Profanity, severe. Alcohol, severe. Frightening scenes, severe.
Severe.
Det är
det lockar. Den är röd. Den är så, den blir ju mera rött än det här.
Sen såg jag också att Jason Statham gör faktiskt alla sina stunts själv. Att det är så low budget att göra allt själv.
Nej, men vi kommer väl in på det, om du vill ha vad den kostar.
Ja, nu kan du först innan du går på det så ska jag berätta för den odödliga faktan att 83 gånger säger man fuck i filmen.
Jaha.
Så har du det.
Och sen har du ett,
ja, så har du ett fel här också. Det är massa referenser i den här filmen till Chinese poison, Chinese drugs, Chinese mafia. Men alla som är Chinese i filmen pratar koreanska.
Ja, det märkte jag faktiskt. För det stod det, jag såg den med English subtitles när jag ville se den. Jag tänkte att den är mera relevant. Och då stod det ju speaking Korean.
Ja.
Stod men det korrekt det... i subtitle-gubben hade gjort det.
Men har de då förhållit sig till Asien lite sådär som jag förhåller mig till Jackie Chan?
Jag tror att, det.
Att
han är liksom... allt. Han kan vara en ryss och han kan vara från Etiopien. Och...
Exakt. Men jag har ju gjort det alltid så som han, liksom en så... ja. Skojig humoristisk grej. Men de här gör det på allvar. De tar det där tänkt att ingen märker. It's fucking Korean, it's Asian, who fucking knows?
Exakt. Det är lite basic money talks, bullshit, motherfucking walks. Nu fanns det ju lite pengar här i ettan i alla fall som de hade skramlat ihop i sin lilla indie-hatt när de satt där någonstans på Hollywood Boulevard och tiggde lite stålare, kanske till och med knacka på någon dörr till någon investerare. 12 miljoner lyckades de skramla ihop.
Oho,
som production budget till den här. Kom ut, färdig släppt, färdig klippt, färdig allting. 1 september bokade de upp ett gäng biografer. Hur många biografer öppnade den på? Vad gissar du på?
I Amerika.
I USA. USA.
25.
Nu har sett 15 efter, så är det rätt.
Jaha, 40 biografer.
Nej, alltså 25 och sen en etta och en femma ännu efter.
Jaha, 2500.
2515.
Jaha, okej. Okay.
Så
lite,
den öppnade ändå stort ändå på många biografer i Nordamerika. Och första helgen då drog den in nästan 10,5 miljoner dollar. Första helgen.
Oho, okej. Okay.
I America alone. Den landar som tvåa på box office. Efter Mark Wahlbergs sportdrama om en amerikansk fotbollsspelare i filmen Invincible.
Oho, jag trodde inte att det var så här fina siffror på det här. Men vad roligt.
Mm. Och tittar vi till totala bruttointäkterna så plockar den in nästan 28 miljoner på hemmamarknaden. Mm-hmm. Och strax över 15 miljoner utomlands. Det blir tutti balutti nästan 43 miljoner US dollars.
Det är nog satans mycket det för två killar som bara vill visa fucken. Liksom.
Att det är nog... Och 12 miljoner in, 31 miljoner ut.
Men för då förstår man nog att de gladeligen skrapar ihop den där tvåan ganska direkt och så skaffar de familj sen och splittar med sina miljoner.
Ja, men de har ju lite pengar att försörja liksom och köpa blöjor med. En IMDb-score. Du sa att herrarna låg i fem stjärnors träsk med den här till och med skramla ihop 6,9 i skrivande stund.
Den här har väl nog högst av deras alla filmer.
Och ligger på en metascore på 57.
Ja, ja.
Du var ju inne på severity i svordomar och allting. Vi har nog aldrig sett en rödare film än den här. När sett till liksom föräldrarnas varningar. Men den har ju faktiskt fått ett pris. Mm-hmm. 2007 var den till och med nominerad och vann bäst specialstunt i Taurus Award.
Men vilket stunt är det? Står det vilket av stunten är det?
Ja, när han kör i cirklar med motorcykeln. För att fly från den där ena polismannen som han har snott pistolen av.
Ja, exakt. Ja.
Men what the hell? Är det dags för en trailer?
My name is Jeb Chelios and today is the day that I die. But I'm getting a little ahead of myself.
I've been poisoned with some kind of Chinese synthetic. You gotta do something for me, doc.
They gave you the Beijing cocktail. It's cutting off your adrenaline.
If you stop, you die.
Now... got 1 hour to settle the score, say goodbye to my girl, and go out with a little style. All I have to do is stay alive long enough to make it happen.
Clear?
Where's Barone?
I don't know where it is.
You're so stressed out. What's the matter?
I need to tell you something. I'm a professional hitman.
If you're gonna break up with me, at least you can tell me the truth.
Wait!
Vi har alltså Jason Statham som heter Chev Chelios Och Chev Chelios är ett ganska, det är inte helt så där Frank Farmer, men nästa Frank Farmer är den här Kevin Costner i Bodyguard. Kanske det snyggaste filmnamnet någonsin, Frank Farmer. Men Chev Chelios är ju också, det är ju en alliteration det här också, så det är ju lite ett lite nice namn är det nog ändå. Han vaknar upp.
Jack Bauer.
Jack Bauer också bra. Men det är ju ingen alliteration. De flesta bra namn brukar, vad heter någon i Pulp Fiction, finns det någon som heter något jättebra. Det är Samuel L. Jackson typ, hans karaktär. Eller så den där andra som han hänger med.
Vincent Vega.
Ja, Vincent Vega. Det är också ett skitsnyggt namn.
Mm.
Men vi har i alla fall Chev Chelios. Han vaknar upp i en lägenhet, han såsar och det är en point of view camera, precis som i Prodigys musikvideo av Jonas
Åkerlund.
Åkerlunds regissören. Det är lite sån feelis som i Smack My Bitch Up. Mm, och han hittar en bränd DVD där hemma som det står Fuck You på. Så han smättar in den i DVD-spelaren.
Det stod inte Crank Divex inom parentes.
Nej, nej. Han lägger på sin Fuck You DVD och där i bilden ser vi en gangster som heter Ricky Verona. Och han säger hej, jag har skjutit in gift i dig medan du låg och sov. Och så är det videofilmat när han har skjutit in gift. Så han ser på sig själv som ligger och sover och får en gift spruta i nacken. Och han får veta nu att han har fucking bara en timme. One hour left to live. Och alltså, och det här, han har skjutit det där giftet i honom för att Jason Stathams karaktär har dödat maffiabossen Don Kim. Och det här är då, Ricky Verona är väl Don Kims liksom vedergällare då, eller hur man ska tänka. Det är någon som ska avenge Don Kim. Så där har vi starten. Jag tycker ju det här, this is good start. Det här är snabbt. Det här går undan och vi får en man med motiv på 10 sekunder.
Att det får man.
Och jag måste överleva.
Ja men absolut, man, det tar ju sin liksom, att komma, jag hängde ju inte alls med ännu här i filmen, utan det är så mycket loose ends som ännu är bara okej, vart är vi liksom på väg, vem är det här, vad är det som har hänt, och dessutom har de en filmkamera som liksom filmar honom live sådär när han då står och tittar på filmen, så att
jo,
det är liksom, ja, en liksom meta-grej där. Nåja, det är någon, och nu ska han liksom då konstatera att okej, jag sitter här och hänger en timme nu, utan nu behöver jag liksom göra något med mitt liv, med min sista timme i mitt liv. Nu får vi en fantastisk låt av Refused på gång här.
Nu här, våran nya tv-serie som Eva Lingon har nu gjort, som jag har regisserat, så kommer i tv nu på Vappen. Och den heter Lejondrömmen och den handlar om 4 15-åriga pojkar som försöker ta sig till det finska ishockeylandslaget. Deras resa att ta sig till landslaget för U16. Väldigt enkel premiss. Och där har vi använt Refused med New Noise när Kokkolan Hermes spelar mot Djup i en övningsmatch, så har vi igång Refused soundtrack. Vet du, det är så satans bra låt, alltså. Way to go 90-talet och Sveriges punkscen från Umeå. Fy fan vad det är bra.
HC ska det sägas.
Inte punkscen, utan HC-scenen från Umeå. Där kunde man göra musik. Vad heter han, Refused-kärnan?
Ja, nu raskar vi vidare, Tage.
Okay.
För vi har som inte ens kommit till minut sekund 30 filmen ännu.
Nej, men nu vet vi allt redan. Han ska överleva.
Han ska överleva. Han är arg och han har bråttom och hoppar i bilen och han river iväg. Han vill komma i kontakt med någon slags läkarbekant som kanske kan hjälpa honom, men han är borta på någon liggresa i Las Vegas, verkar det vara som att han en massagesalong med extra allt, kan vi väl säga. Så att han är ju liksom stressad. Okej, nu får jag inte tag i min läkare. Vad ska vi göra? Ja, jag ringer snabbt en annan kompis, Kalo. Och han är liksom, han vill ju komma nu hitta Rick Verona till varje pris. För han tänker ju att men Rick Verona som har skjutit den här skiten i mig, han måste ju ha liksom antidote nu då. Så nu måste vi liksom straighten things out. Men han har som bråttom hela tiden. Nu ska han till en tredje bekant, Orlando heter han. Han har liksom ett eget hangaround. Och ett eget liksom, en bar kort och gott. Om han, vet du Orlando, var Ricky Verona kan tänkas hålla hus. Och det blir en sån här Mexican, inte ens en Mexican standoff, utan då kommer hela liksom Orlandos Massive Black Squad det och liksom håller pistolen mot honom och han är liksom riktigt riktigt upp i varv egentligen. Och han ska få liksom, han börjar bli jättetrött plötsligt där, han liksom säckar nästan ihop där på toalettgolvet hos Orlando. Och han får lite kokain som ska göra att han liksom kvicknar till lite, så han snortar det där på golvet liksom väldigt så här snuskigt, tappar ut innehållet ur påsen och vi får som information att Chev då, han har dödat någon liksom som du just var inne på, den här bossen Don Kim helt enkelt. Och vet han vid det här skedet att han måste hålla sig liksom alert?
Jo, för att då när han kör bilen dit till Orlando så märker han den i bilen att hjärtat håller på att stanna. Det är ju satans mycket ful grafik i den här filmen som är jävla snygg för att den är så ful. Och där är ju en sån här grafik som går in på hans hjärta och visar hur hjärtat håller på att slå långsamt, långsamt, långsamt. Och sen när han säger, vad fan ska jag göra? Så trycker jag gasen i botten och då börjar hjärtat pumpa igen och säger så, okej, okay, so it's adrenaline I need. Typ sådär som de har löst det. Mm. Och all den här grafiken är väldigt 80s. Att den är ju väldigt inspirerad av, alltså typ GTA, no, det är inte 80s, det är 90s, men alltså Robotron och vad det heter i här spelen. Också intrografiken till filmen är ju sådana arcade-spel.
Ja, oja.
Grafik. De håller stilen väldigt nice hela tiden, förutom det där Google Earth screenshots som de använder sig av.
Ja, det står till och med Google där.
Ja, det står då sådana där copyright Google Earth. Exakt. Det är så jävla fult, men det funkar ju. It tells the story. Mm-hmm. Och Google Earth var väl poppis 2006. Det måste väl ha varit då som det kom.
Jag tycker på sånt säkert.
Kanske fick en peng av Google. Men ja, så han har ju lärt sig här att det kickar han behöver så för att få överleva. Och därför drar han väl den här kokainen också för att liksom få igång kroppen. Och sen vill han ju brottas med alla där.
Med alla, ja. Ska starta slagsmål med dem för att liksom få igång.
Ja. Och om du vill ha någon sån här dirt här så såg jag att den här transvestiten som han ringer till, Kalo, som är med flera scener i filmen, så Kalo är alltså slang för bög på kinesiska. Mm-hmm. Så har du ändå lite dirt att ta med det här. De kunde inte hålla sig.
Nej. Det är 2006 ändå. Hålla lite höjd här. så han ringer ju, sen ringer ju då den här Verona åt honom och blir liksom telefon tough guy. Medan polisen jagar Chevy, för polisen är efter honom då redan för första gången. Mm. Och Dr. Miles, han som man försökte få tag i, svarar äntligen i telefonen och säger att, börjar liksom då räkna ut, men du har ju sannolikt blivit förgiftad med något syntetiskt kinesiskt skit.
Ja.
Och medan liksom Chev då sådär casually kör igenom en galleria med polisen hack i häl, det blir väldigt såhär Blues Brothers, om du märker det, du vet, när de kör runt i den här målen under den här stora polisjakten där.
Ja.
Och, men i alla fall då, för att hålla sig i liv kort och gott, så måste han hålla sin adrenalinnivå på en extremt hög nivå. Lugnar han sig, dör han. Han får inte stanna i livet helt enkelt. Det är liksom, nu är den synopsisen som du redan var inne på och även fastställd i filmen och i manuset.
Ja, det går ju snabbt. Det här är direkt i början. Det här tar ju inte länge innan de har fastställt precis allting.
Nej.
Men han klarar ju sig undan snuten där inne i the mall, i köpcentret, och hoppar in i en taxi väl, visst det? Ja, för han far och rånar en ABC eller en...
Ja, han ska liksom, taxichauffören ska sätta högsta musiken på radion, så han sitter liksom och headbangar i bilen liksom till någon rockmusik som bara för att hålla liksom pulsen uppe. Absurd scen. Liksom sådär, taxichauffören måste bara, i helvete håller du på med liksom.
Jag gillar att han far ju sen och rånar någon typ Statoil.
Ja, och så
det var han tar det. Massa energidrycker av Monster och Red Bull och alla möjliga som ville betala för att vara med i filmen.
Ja, han tömmer liksom hyllorna på energidrycka.
Och sen far han mot Beverly Hills till Carlito. Och Carlito vet jag inte, jag fattar aldrig riktigt vem Carlito är.
Det är hans uppdragsgivare, det är hans main man, hans boss.
Alltså är det Chev Chelios boss?
Chevs boss, ja, är Carlito.
Jaha, okej, för jag tror att han hade någonting att göra med den här Ricky Verona som gjorde den här Fuck You-DVD-en åt honom.
Nope. Carlito okay, är hans uppdragsgivare. Han är ju en frilansare liksom, egentligen, men mesta jobben, mesta konsultuppdragen rings av Carlito.
Okej, men då förstår jag. Jo, ja, för jag satt och grubblade, vem fan är Carlito? Okej, men nu förstår jag. Ja. Men Carlito trodde ju också att Chelios hade dött för länge sedan. Att han hörde ju om att han fick det här Peking-cocktailen i sig. Jag trodde att han var död redan. Så han blir väldigt överraskad när han kommer dit. Det är någon pool sen som är ganska nice där. Att Carlito är ner i vattnet i
han
poolen.
Han hoppar åt annan simtur, ja.
Ja, så plötsligt dimper det ner en kropp med kostym på, alltså Chelios hoppar i. Det är ganska snyggt liksom regijobb på de här scenerna. Alltså,
och peka liksom nice. att Carlito, nu får vi upp till ytan och prata lite. Det är en snygg liten detalj man, där.
Ja, för man kan ju inte vänta att han kommer upp under vattnet, utan man måste hoppa i och visa att upp från vattnet.
Ja.
Kunna laga sig själv våt. Kunna inte veta. Men då säger jag väl...
Men du har en timme på dig, då är det verkligen liksom seconds do count.
Ja.
Ifall han är jättebra dyka Carlito och han liksom kan vara 1,5 minut under vatten, då vet han att okej, då får det 1,5 minut av mina 60 minuter här åt helvete bara för att vänta att killen kör liksom dykrekord.
Ja, men du har kanske rätt i och för sig där, att det där gör han ju för att han har satans bråttom. Så att nu finns det ju en poäng med det där också. Och alltså, han ringer väl doktorn på nytt härifrån.
Han får ju reda, för de snarvlar ju lite där, och han får ju reda på att det finns inget motgift, för han vill ju att Carlito liksom, chiefen, hör du, berätta något med hur satan jag får liksom den här skiten ur min kropp. There is no antidote.
Nej, utan han får veta att han måste få, nu minns jag inte vad heter det, efedrin eller något liknande, inte efedrin, det var det som Maradona tog i VM, men han det är någon sån där drog.
Fake, ja, han behöver ju få det, alltså, nej, men, alltså adrenalin på spruta kort och gott.
Ja. Falskt adrenalin, fake adrenalin kallar de det. Och det är det han måste få tag i från sjukhus. Där ska sådana sprutor finnas. Men då får han väl ett samtal att den här Kalo igen.
Jag måste bara en liten flika in där, för att han åker med taxi, ska ju åka med taxin till sjukhuset. Och, men taxichauffören vill inte ta in honom i bilen eftersom han är blöt. För han nu var nere i poolen. Jo. För han bad ju taxichauffören vänta. Och så blir han liksom sotis på honom då. Liksom, men vad fan, jag gav dig $200 för att stå här och vänta några minuter.
Ah, you're not getting in my car, boy. I
just gave you $200 to wait for 3 minutes.
You're not getting in my car, no way!
Yeah, you're right, you're not getting in your cab.
Oh! Al-Qaeda! Al-Qaeda!
Och så säger han, men då får vi lösa det på det sättet, så han kastar ut taxichauffören och så börjar ju folk liksom säga, hej, men inte kan du göra så det mot taxichauffören ungefär. Och så ropar han bara, Al-Qaeda, Al-Qaeda, och pekar på den här taxichauffören som är från Mellanöstern. Och sen hör man en sån här, vet du, random guys som stiger upp från en kaféstol och, I vote for Bush! Liksom, det som går, så blir det riktigt den här liksom, stackars taxichaufför liksom.
Ja. Det är primitiv
fooling. Al-Qaeda, Al-Qaeda.
Det är roligt att han tar ut i alla measures och alltid ska tas till sin spets liksom.
Han har en timme på sig, så allt är liksom tillåtet i hans värld.
Och i det där skedet får han ett samtal av Kalo på nytt, den transvestiten, som har sett Ricky Veronas bror gå in på en restaurang. Så att nu blir han så att jag ska fucking fatta den där restaurangen, för han vill ju döda Ricky Verona, samtidigt som han vill ju veta om Ricky Verona har ett antidote. Fast han nu har fått höra att det finns inte något antidote, men han vill ju ändå till den här människan som hotar med, eller som har satt in sprutan helt enkelt. Men han färdigt i restaurangen och träffar den här brorsan. Och han, det här är nog en ganska cool scen, för att han har ju livet av den här brorsan här nu för att hämnas då på den här Ricky Verona. Och det är ganska mycket häftiga drag som det gör i den här lilla actionscenen. Han slår av hans hand där.
Men köttyxa. Det är så satans coolt. Brorsan går runt liksom i köket. Han har märkt att någonting är lite fuffens där. Men liksom stor Magnum 44. Och sen exakt så kommer Tjev och så märker man att köttyxan är borta. Fatting!
Det är ganska våldsamt.
Sen blir det slagsmål mot en enarmad bandit och Kylo kommer liksom till undsättning med en kavel som man har i handen, som man slår den här brorsan med. En kavel.
Jo, för sen tar väl Chev upp en hand från marken som håller i en pistol.
Mm-hmm.
Och skjuter brorsan med brorsans hand.
Ja, blåser skallen av brorsan liksom, med hans egen hand fast i 44. Helt sjukt brutal scen alltså. Men väldigt liksom sådär finurlig måste jag säga. Kreativ, kreativ brutalitet.
Vad fan var det annat som hände i den här? Det är ju någonting att...
När man ringer just, han ringer då liksom den döde mannens, från den döde alltså, mannens telefon så ringer han liksom brorsan.
Alltså, jo, brorsan är mitt uppe i ett blåsjobb av någon kvinna.
Verona, alltså, jag sitter på något hotell och har det bra han.
Ja, och säger någonting att ja, din brorsa är död och han hade ett halsband. I knew you guys were fags.
Ja, liknande, ja, ja, för att han hade ett halsband. Det där liksom, nu, liksom visningarna kring sånt liksom. Att...
Ja, ja, om man har ett halsband är man en fag.
Ja, det har vi, det tar vi med oss. Mm. Men det var ju samma om man hade en sån där axelväska i Vasa högstadie.
Ja, en
och inte ryggsäck. Exakt, och inte ryggsäck när man gick till skolan.
Ja, då var man en fruitare.
Ja,
en fruity.
En frukt var ju inte kanske liksom det som mest högstående väsendet i Vasa högstadie.
Nej, men jag funderar just att alltså, nu finns det säkert någon etymologi på det där, att varifrån det kom det där fruitare. Men jag har inte lärt mig ännu det där, att vad betydde att vara en fruity?
Nej, vet, men man sa det gladeligen, men det var ju en negativ...
Jo.
Det var ju negativt att säga att du är en fruity.
Men hade det att göra någonstans med metrosexualitet? Att om det var en man som på något vis brydde sig om hur han såg ut, så då var man fruity. Man var en
kanske, fruity. Och sen var det ju lite ändå refused eran här då också, när vi gick, att det var ju lite sån straight edge, man var lite liksom alternativ, man skulle inte liksom man skulle inte ha en skolryggsäck, utan en axelväska som man förvarade sin mattebok i liksom. Det var helt sjukt att sådana små detaljer kunde på något sätt sätta en sån stämpel i pannan på en annan människa.
Ja.
Herregud vad man var simple-minded egentligen.
För jag trodde alltid att det kom från det där Fruit of the Loom, det där märket som var jättepopulärt i högstadiet.
Men det var ju ryggsäckarna som alla hade.
De var från Fruit of the Loom, ja. Mm-hmm. Men vissa hade då de här Marimekkos axelväskor, och det var nog en big no-no.
Det var inte okej okay, helt enkelt.
Sen går det några år så går man själv med en axelväska.
Ja, ja, alltså. Jag vet inte när jag började en ryggsäck senast.
Ja, ja, men vet du, tiderna förändras. Kommer.
Så är det. Men nu kommer han äntligen till sjukhuset då, för nu behöver han få sin jävla adrenalinspruta, och han står där i kassan till de här apotek där på sjukhuset. I need something with E, för det heter något epidermal någonting. Something with E. Sen säger hon i kassörskan där, England? It starts with E. Epivedrin. Men han får inte köpa det, för han är ju liksom, han är alldeles vimsig, och de tänker att det är säkert receptbelagt. Men sen är det någon sån här knarkare som står bakom honom i kön och pekar på nässpray och visar att det innehåller samma ämne.
Men märkte du vem han är, knarkaren med nässpraystipset?
Nej.
Vet du vem det är? Det är Chester Bennington, sångaren i Linkin Park.
Aha!
Ja.
Så det där, vila i frid!
Ja, vila i frid, därför är det ju så stor grej av det också. Han är med i tvåan också. Mm. Jag har inte sett tvåan själv, så jag vet inte vad han är ju den här samma typen där. Men det är ganska stort, alltså, stora namn som de har som små cameos.
Ja, också. Men faktiskt.
Faktiskt. Men ja, han gick ju ur tiden när det nu var 2017 eller något liknande.
Mm. Så ja, han plockar ju ett gäng av de där förpackningarna med personal och vakter börjar. Han beter ju sig som en jävla knarkare, så det är klart att de får liksom ögonen på honom där och funderar vad han ska göra.
Han tar ju sig in på sjukhuset och byter om till sjukhuskläder då, i hopp om att få tag på det här epinefrin, tror jag det heter. Han hittar någon slags, liksom, han ligger ju någon brits där och har klätt om sig helt och är naken med bara den här, vad heter den, särken på sig.
Mm.
Och så ser han då ett team av, ett akut team, jag vet inte vad de heter, de som kommer från ambulansen.
Det är liksom crash cart och hela faderullan.
Ja, och då förstår han ju att those fuckers, så har ju det här epinefrinet säkert i den här väskan för att det ska ge adrenalin till då svåra fall, sådana som man ska hålla i liv. Så han börjar ju brottas med dem, liksom, och brottar ner Jackie där och får sina sprutor där in i en hiss, och så skjuter han åt sig själv det här ämnet och märker, oj fuck vilken jävla resa, nu vaknar adrenalinet till, nu vaknar kroppen till.
Och han vill, innan det så vill han ju få en sån här alltså hjärtstart, hjärtstillestopp.
Ja, startare. En defibrillator.
En defibrillator, shoot me, hit me, hit me.
Ja. Det är lite nice att det liksom, okay. Med under pistolhot.
Men
och sen samtidigt jagar ju polisen, och polisen står ju 5 meter ifrån och siktar bössa på honom när de skjuter honom med defibrillator. Mm. Det här akutteamet. Så det är väldigt mycket som händer på den här lilla minuten här i det här sjukhuset.
Jag flyger ju in av kraften i defibrillator. Jag skulle aldrig kunna jobba på sjukhus. Jag kan inte säga vad är defibrillerin och defibrillator. Strömmen och sprutan hädanefter.
Ja, exakt.
Strömmen är så stark som flyger ju rakt in i hissen. Efter att han har fått den sprutan. Och nu får vi vår första paus i filmen. Det är som 20 sekunder. Lite lugn och ro för vår vän.
Ja.
Så han hinner som dunka i sig den sprutan. Liksom, han är inte jagad just denna sekund.
Nej. Han får i sprutan. Men sen så smättar det ju igång någon punklåt. Nu vet jag inte vilket band det som kommer. Men det är någon... låter lite semibekant. Mm. Så springer han ut ur det där sjukhuset i den där punklåten. Och ringer sin jävla doktor igen, och doktorn säger, inte fucking tog du väl hela den där fucking sprutan inte? Du skulle ju bara ta 20% av det där ämnet i det. Nu har du tagit hela. Alltså nu kan det gå riktigt illa. Alltså för nu kommer du att ha säkert mega hög puls och du kommer att få stånd. Mm. En stoffare. En hard-on så in i helvete kommer du att få av den där sprutan. Och det är det han får. Det börjar ju spela på hans stånd här nu då. Då hans pitt sticker ut från särken. Eller särken skapar ett tält av hans enorma kuk.
Han riktig jävla boner. Så läkaren tipsar att nu behöver du få i den och Vicodin eller gräs. För att liksom lite komma ner i balans här.
Ja, det är lite knarklära samtidigt.
Ja, alltså,
vad man ska komma med vad. För att i vårat högstadie fick vi bara lära oss av diverse typer att man ska som impa lim eller impa bensin. Men vi fick ju inte liksom några antidotes till det här, utan det är bara att doppa dig i motortanken i det jävla pappret och så in med bensin och så... drar du i näsan hade bensin så får du en kick liksom.
Exakt. Eller att röda lacket klassades som lätt narkotika i Sverige.
Ja, röda lacket.
Det var en klassiker. Men in the meantime, nu har ju liksom Chelios blivit ganska riksnyheter efter sin lilla liksom morgonturné. Så man ser liksom det står ett gäng utanför, du vet, ett fönster med massa tv i. Och så blir det en väldigt lustig fantombild på honom. Som ser ut som någonting från tidningen Mad som visas upp på. Och det är då nu kommer den här, vad ska vi säga, prisbelönta motorcykelstölden av polisen.
Ja, för att han känns ju igen förstås där när de står och ser på tv. Det är stora klungor som ser nyheterna där. De ser ju att han står där i sin särk med sitt stånd bland gruppen. Så han är ju inte så svår att spotta, så att säga. Men motorcykeln skäl han när poliserna sticker iväg. Och till låten Everybody's Talking, nu vet jag inte, är det R.E.M. eller vem säger den där låten Everybody's Talking? Inte det R.E.M. Det är den där Super Hits of the 80s. Mm. Det är den där Smash Hits of the 80s. Och den låten är helt en kontrast.
Alltså.
Ja, det är den. Och det är ju superkontrast till vad som händer i filmen, att han liksom står på sin jävla motorcykel och samlar adrenalin. Och så lyssnar han på den långsammaste av dem alla låtar. Fin scen.
Mm. Fortfarande iklädd sjukhuskläder.
Ja.
Och rumpan syns.
Och nu tar han sig hem då till flickvännen Eve som spelas av Amy Smart. Första gången vi ser henne, och då har det gått typ 45 minuter av filmen, och då träffar vi Eve, Amy Smart. Inte visste vi för det här heller att han hade en flickvän. Fucking ja, det visste vi. Han har ju ringt till henne något 2-3 gånger.
Han har försökt ringa henne, men hon svarade, går till svararen.
Ja, så är det. Ja. Så vi visste nog att han har någon tjej. Och nu far han hem till henne. För att han vet ju att de här Ricky Veronas killar är på väg dit förstås. För de vill ju också döda hans käresta som han döda Veronas bror.
Mm.
Så han far dit och försöker act normal med henne. Att nej, inte är det något på gång. Inte är det någonting. Att morgens bara. Hallå, ja. Hon ska ha hjälp med mikroklockan där hemma. Hon ska ställa om till sommartid här. Jag vet inte med de här knapparna. Samtidigt så sätter han sin hand i våffeljärnet och smäller fast det. Fuck!
Aj, perkele vad det ska vara ont. Aj, satan. Jag liksom led när jag såg den där scenen. Och bara pressa ner med andra handen liksom.
Ja, fast det där efedrinet eller vad det heter, så höll vi ju på att wear out. Det var ju bara 10-15 minuter som det funkar. Så att han måste få nya kicks nu igen, så att säga.
Mm.
Men sen ringer... ja, just det. Det ringer på summan. Någon vill komma in och döda henne säkert. Jag älskar hur han hanterar det. Han går ut dit i summan, dit ner på gatan och slår ihjäl den där killen som har tryckt på summan.
Och så svarar hon och säger det, hello, hello, hello. I hate when they do that.
Ja, så ligger han död ungefär där.
Men
med
en prank call tycker hon liksom inte alls om. Hon är inte så förtjust i det. Man ringer pilare.
Och sen när de blir i trubbel och han går med Eve där ute, de ska ut ur lägenheten, så märker han att det är flera sådana goons som jagar honom där. Och hans reaktion är då att han slår ut hennes handväska på marken så att hon måste plocka upp allting,
ja, allt
medan han går och dödar de där killarna.
Han distraherar henne varenda gång han behöver döda någon. Det är verkligen...
kan inte han bara säga åt henne att fucking där har du fyra satans människor som vill döda mig. Håll dig in i, någonstans i gömman.
Mm.
Men det är lite nice, det är lite sådär, alltså lite Charlie Chaplin.
Ja, väldigt, grejen. Väldigt såhär slapstickaktigt faktiskt då. De går på lunch till Chinatown, tänker de att, men vad fan, vi tar, jag har inte så många minuter kvar, så en lunch vill jag åtminstone hinna med min käresta. Det är roligt, andra så drar i sig tre nässpray där när de sätter sig ner vid bordet också, liksom där.
Ja.
Tre flaskor, det vill säga, inte tre sprut.
Och hon hickar ju medan de äter.
Ja.
Och det var riktigt. Det har ingen betydelse för dramaturgin i filmen. Jag fattar inte vad det var.
Nej, jag funderar också, varför sitter hon och hickar där?
Jag kollade upp det efteråt. Och så visade det sig att hon fick hicka på inspelningsplatsen och de behöll det i filmen för det är äkta hickningar.
Jaha.
Men det har ingen relevans överhuvudtaget.
Nej, det...
Men jag tyckte det är lite nice att det finns en trivia på det där. Hon hickar på riktigt.
She has the hiccups.
Ja.
För nu erkänner han ju att jag är en hitman.
Ja.
Och jag skulle döda asiatiska syndikatets number one, Don Kim. Men sen när han skulle döda honom, stod där med pistolen framför hans huvud och ovanför hans huvud och sa att jag ångrar mig. Don Kim, om du har liksom två alternativ. Antingen så fullgör jag mitt uppdrag och dödar dig, eller så försvinner du i 48 timmar.
Ja.
För att han vill dra sig ur sin business. Han vill inte längre vara hit, men han vill liksom dedikera sig helt och hållet till Eve. Han är kär på riktigt nu.
Men hon blir ju lite förstås förbannad, för att han säger ju att hon måste resa iväg. Eller att han, alltså Chev säger väl att han har så mycket folk efter sig nu så han måste resa iväg och lämna henne.
Mm.
Det är väl det som är upplägget här. Hon blir ju förbannad att varför ska du sticka nu? Så tror jag det. Men det är lite oklart. Men i alla fall så han är på väg och ändå nu att få det här hjärtstoppet. Han håller ju på att dö där på restaurangen i alla fall, så han måste liksom få upp det här adrenalinet igen, fast hon är sur och arg här. Så han måste ju ändå överleva, han måste ju tänka på sin instinkt att leva. Och vad får man mest adrenalin av? Att knulla förstås.
Ja.
Så han berättar för henne att vi ska knulla nu, här på gatan.
Ja.
Och hon stretar emot, varför skulle hon vilja knulla på gatan mitt i Chinatown utanför restaurangen?
Nej.
Men på något vis så blir hon ju lite pilsk av det där.
Ja, alltså det börjar ju väl, det blir ju som väldigt så här, först är det lite cool att han föreslår det, för någonstans det har varit en så kaotisk film hittills. Men sen blir det liksom där, det är ett moment om liksom, han typ, nästan liksom ringer och kravlar efter henne och hon liksom vill inte. Då tänker man, vet du, vad är det här för liksom fucking rape på mitt ljus i dagen? Men precis som du säger, och sen blir hon så här, men fan, hör du, there's gotta be a first time for everything på något sätt sådär.
Exakt, ja.
Får det där
så blir hon pilsk. Och det är där som jag chockas första gången riktigt ordentligt i filmen. De har alltså liksom hardcore sex mitt på gatan.
Ja.
Och de, alltså,
och han kommer inte igång, han får inte en boner. Så alla liksom står och hejar, alla kineser, en klunga liksom. Och när de märker att han får sin boner igång, då blir de jätteglada. Det är som det ska vara en idrottsmatch.
Ja, och sen börjar de börjar gysta där på gatan.
Ja. Och en buss och stannar och flickorna står och tittar och skolbussen. Ja.
Jo, för han får ju bara liksom höja upp sin särk. Och där under finns The Wood. Liksom. Ja. Och hon har ju någon sån där lätt sommarklänning och inga underkläder. Så det är ju bara att ge på för den bägge.
En väldigt absurd scen.
Mycket. Men samtidigt så blir jag glad över att det här har man inte sett för.
Nej, det har man inte sett på film riktigt. Faktiskt inte. Inte liksom.
Nej. Så jag blir lite glad att den här scenen är med, för att den är väldigt vågad.
Ja, oja, jag håller nog med. Jag håller nog med. Men kanske det är lite, du var inne på den, ett stort fuck you till Hollywood. Liksom. Because in Hollywood you can't do this, på något sätt.
Ja. Men vi kan. Mm. Vi kan.
Men Kalo ringer i alla fall och säger att jag har sett Verona på Don Kims gamla skofabrik.
Jo, ja. Och sen avbryter han sexet och säger, I'll be there in 10 minutes.
Ja.
I'll be there in 10 minutes, okej? Okay? Sen så lämnar han kvinnan på gatan och sticker därifrån.
Ja.
Fortfarande med sin boner. Sen får han knarktaxi dit i den här skofabriken.
Han ska få lite Haitian shit that's made out of plant shit. Det var så fin description på drogen.
Men jag fattar inte, chauffören erbjuder någon Haitian shit. Han dricker upp den här grejen och sen blir han jättekonstig. It will make you the devil, man.
Mm-hmm.
Men inte har väl det där någon betydelse för storyn inte?
Så här, han ville ha sin Haitian. Jag kanske inte åka till Karibien heller och inte sjukhuset och söka jobb. Haitian shit! Så att han vill ju bli hög. Det är ju det att han vill ju få hjärtat börja pumpa igen.
Mm.
Så det är därför han tar det.
Ja, men det har ju någon effekt på storyn sen någon mera. Han får ju bara sin Haitian och sen så går det wear out om en minut eller två och sen är den inte där någon mera. Jag trodde att den skulle ha någon betydelse för resten av filmen att han tog det där. Mm. Men det hade ju inte. Det var bara en cool scen.
Ja, så är det ju. Så är det ju. Men så här, det visar ju sig att Verona då, när han kommer in i den här skobutiken, att inte har han någonting med det här att göra överhuvudtaget. Utan det är hans chef. Det är Don Carlos. Carlito. Som vill ha bort honom från gatan, för han har liksom riktigt kämt ut sig från nu på morgon här.
Just
han
det,
har så torrat det, bort sig rejält, så de ska döda honom.
Ja, det var där som jag också blev lite perplex inför den här storyn, för jag förstod inte helt vem Carlito är när den här scenen kom. Att det är hans arbetsgivare som är the bad guy här som vill ha bort.
Ja, ja, men liksom, det börjar vara bad for business för honom nu. Att liksom han har verkligen en sån här agent on the loose. Liksom en av sina konsulter som totalt har kuka ur bokstavligen. Liksom. Det här är inte bra för business. Det här är inte.
Och då kan du förstå om du sätter dig liksom. Jo, så är det, om du sätter dig i min situation. Jag trodde ju att Carlito var Veronas boss.
Mm.
Så jag förstod ju inte alls vad han säger, liksom att bad for business. Vad är då bad for business? Så jag förstod inte den här scenen. Inte för att den nu han har så han stor inverkan, nej, man är hela tiden adrenalinkicken.
Nej, det är ju inte Seven, liksom.
Nej, så är det. Men jag var lite sådär.
No! What's in the head? Come on, what's in the box? No, what's in the head? What's in the box? A head is in
what's
the box.
What's in the head? What's in the head?
A box.
Has to be
a box in the head.
Mm.
How are you allowed to hate water in the bottles?
Precis. Men den här Eve, flickvännen, dyker ju också upp här på skofabriken.
Hon tar hissen hon.
Ja, och sen så det blir väl en satans stor shootout här bara. Ja, det enda som jag fäster riktigt uppmärksamhet här vid är att Chelios tar väl en av de här bad guys händer, sätter in den i symaskinen där liksom och trycker på gasen på den här synålen.
Det är en helt satans brutal scen.
Ja, den är mäktig på det viset. Det här har man fan inte sett, inte ens i så.
Nej.
Det här är lite coolt liksom, att nu har någon kläckt något nytt.
Mm-hmm.
Så det där kan jag gilla, att det var någonting väldigt nytt.
Ja, men det är en sån här ny kreativ brutal kill liksom, eller bara så här, liksom kreativt sätt att åsamka en annan människa smärta på.
Väldigt kreativt. Och sen är det ju som jättemycket schyssta gunfights där. Det är väl som det.
Ja, det blir en shootout där och sen är Eve han och sen en liten gul Volkswagen-bil och hon liksom passagerarrutans fönster blir liksom skjut sönder. Han bara skövlar in Eve, liksom lyfter och bara liksom svushar in henne dit liksom i passagerarsätet.
Ja, han lyfter ju henne från marken och trycker in henne.
Ja, liksom skövlar in henne dit som det ska vara någon jävla gurka.
Ja. Sen har vi en car chase där egentligen, och då måste hon alltså suga av honom medan han är i sin car chase, så att han ska få ännu mer adrenalin. För de har ju ett avbrutet sex som de också har lämnat bakom sig i Chinatown. Så nu ska hon suga av honom medan han kör den här bilen ifrån de här bad guys.
Jag älskar verkligen honom här.
Ja.
Ja. Det är kärlek liksom på vita duken där. No, ja.
Ja.
Men hon har ju lite svårt att tro att han bara kan döda sådär till höger och vänster. Och nu ringer läkaren äntligen liksom, och för han har kommit hem nu från Las Vegas från sin massageterapi där, och ber honom komma över på ett besök. Och då får han ju liksom, får han lite mer långsiktig adrenalincocktail med lite meth och ditten och datten i sig liksom.
Ja. Ja, han erbjuder ju också honom, att doktorn erbjuder åt Kelly så att du ska få en sån här riktigt stark grej så att du dör.
Ja.
Så att då känns det som att du kommer att dö liksom i en skön dröm. Mm. Men han är så där, dream, what would I want to die? Give me one hour. För att han vill ju ännu liksom avsluta Ricky Veronas liv. Mm. Det är ju det som han är, det är hans uppdrag. Han ska döda den där jäveln som...
Och han tror ju ännu att Ricky Verona faktiskt har en antidote. För det har ju liksom kommit fram ännu att han inte har det.
Nej, så han ringer väl Ricky Verona här nu då och säger att hej, nu ska du ge åt mig motgiftet till den här sprutan, och i utbyte får du din döda brorsas halsband. Det är det som är dealen. Och om inte du går med på den här dealen så byter jag det här halsbandet mot en horas handtralla.
Ja.
Det är också det, nicely put.
Nicely put, big talk, big man macho talk faktiskt.
Okej, okay, I'll fucking be there. Och så... Sen får de träffas då.
På ett hotell. På ett butikhotell faktiskt.
Ja. Det här är klassisk sån här 80-90-talsfilm ändå liksom. Att man ska till sista bossen.
Ja.
Det här man ska
last
slåss
showdown.
Sista. Ja.
Verkligen. Klassiskt upplägg här. Och i hotellhissen börjar Chu hallucinera riktigt ordentligt. Han hör sin mamma och Orlando genom en japansk affärsman.
Jo, en japansk affärsman vänder ju ansiktet mot honom och börjar prata som hans mamma. Mm. Och som, ja. Och det här är väl någon av de här tekopparna som han drack hos doktorn som skapar de här hallucinationerna.
Japp.
Och han kommer upp, det är ju på en kyskrapas tak förstås.
Det är
en
sån här patio.
Som... snygga grejer här. Här är lite nytänk igen. Han hotar väl killarna där med sin hand. Han sätter ut handen och låtsas att handen är en sån där picadoll från väst.
Och innan där, att vem är det som sitter där? Där sitter både Carlito och Verona. För nu är du sådär, väntas nu. Har de här blivit buddies nu plötsligt? Man blir lite häpen. Vad har de här kokat ihop nu riktigt?
Och där sätter du ju igen från min sits, så att de sitter tillsammans där, så är ju bara vardag för mig. För jag tror ju att de jobbar med varandra och har trott det hela filmen. Så för mig spelar det ingen roll att de är tillsammans. Där är de ju, ja, precis. Mm. Så att jag förstår ju inte det. Men det där är ju en stor twist egentligen.
Det är det, att vänta, vad gör de? Hur har de blivit buddies igen? Och Verona och Chelle, då som sagt, chefen då, Carlito ska ge honom en sista dos av den dödliga medicinen.
Jo.
Han har ju liksom sprutan framme där då liksom. Och det är då just när du, nu klipper vi tillbaka till dig när han står med liksom fingret och låtsas att det är en pistol.
Det, alltså det är nett det där, att han låtsas att det är en pistol, för han tror att han har en pistol i handen. Han siktar mot de här bad guys och han klämmer av sin picadoll mot dem. Och i samma minut som han klämmer av picadollen så far det på riktigt ett skott i huvudet på en av de där bad guys.
Mm.
Och han vänder sig om och han säger att hur fan kunde det få ett skott från min leksakspistol? Och bakom honom står då ett gäng som ska hjälpa honom. Och nu får du förklara, vem är det här gänget?
Ja, men det är ju Don Kim. För nu var det ju så att Don Kim hade hållit sig borta i 48 timmar. Men nu hade 48 timmar sedan han då supposedly skulle döda honom. Nu var den tiden slut. Och nu vill han liksom betala tillbaka för att han besparade Don Kim sitt liv.
What? För jag trodde att Don Kims, det här 48 timmars grejen, hände för länge sedan. Men det hände på riktigt för 48 timmar sedan.
Mm-hmm.
Aha, och då, det här gör ju filmen nästan ännu bättre. Det är bara jag som missförstår allting här i slutet. Okej, då, än en gång var det tacksamt att vi gjorde den här podden, för nu förstod jag också slutet. Vad bra! För det här funkar ju i storyn. Jag var bara sådär, att, vem fan är det där? Mera action, please! Och sen så händer det. Jag var ändå med och köpte allting, fast jag inte fattade. Ah, okej, okay. Då fattar jag slut.
Så då blir det ju massive shootout på Patreon där. SWAT är plats där på plats där nere. Nyheterna är på plats där uppe. Don Carlito, han flyr upp mot taket mot Patreon. Chelios är liksom jättegroggig, men han är ändå honom på spåren liksom, och gör sitt bästa för att komma i fatt både då egentligen Verona och Carlito. Som är på språng. Högst upp så väntar en helikopter på Carlito. Och han hoppar in i helikoptern. Och Chevy ska skjuta honom kort och gott. Men då kommer Verona upp bakifrån och skjuter liksom in den där sprutan som var tänkt att ge lite tidigare. Rakt i nacken. Och han liksom groggar ju till lite grann där då. Och Verona i sin tur skjuter Carlito. Och, för de var ju aldrig riktigt buddies. Utan de var ju liksom lite nemesis, men de hade en gemensam fiende. Det vill säga döda Chelios. Men då skjuter han Carlito och säger "Who's the bitch now?" Och då dör ju Carlito. Nu är det bara Verona kvar av bad guyserna. Så han hoppar istället in i helikoptern. Chevy han kvicknar till och hoppar liksom fast i helikoptern där i de där landningsfötterna. Och det blir slagsmål på väg upp i luften.
Nu minns jag inte vad den här podcasten heter, men det finns alltså en amerikansk podcast som behandlar bara filmer som slutar med en helikopterexplosion. Den podden har svårt att hitta avsnitt efter att jag har gjort 100, vet du. Men nu minns jag inte om du har gjort Crank. Men de har gjort massa avsnitt om du går in och ser på deras podd. Alltså det är helt otroligt att det finns massa filmer från 80- och 90-talet som slutar med att en helikopter exploderar. Jag tror den heter någon Exploding Helicopter at the End podcast.
Fucking hell, respekt.
Ja. Ja, det finns fucking allt på YouTube om man reparerar sin jävla tvättmaskin och allting. Men det finns fucking än mera i poddvärlden.
Alltså
folk
sjukt.
Har nog fantasier.
Det är helt
men jag gillar den sista liksom hela showdownen i helikoptern. Det slutar väl egentligen med att han alltså Chelios drar ut Ricky Verona ur helikoptern och de flyger ut därifrån. Mm. Och båda kommer att landa och dö på marken. För att men det är ju inte så enkelt. Chev Chelios tar väl tag i Ricky Verona i luften och bryter nacken på honom medan de håller på att ramla ner.
Yep. Är också så lite, han får liksom nice. Han dör innan han landar, så att säga.
Ja, men Chev har ju lite tid kvar ännu i livet innan han ska dö, så han ringer sin flickvän från luften och allting bara pausar till och han säger, det är ju hennes telefonsvarare som svarar förstås, för att hon har ju inte svarat i telefonen nu i den här filmen. Han berättar för hennes telefonsvarare liksom allt möjligt, hur han skulle ha vilja haft mera tid med henne. Och en sak som han ville göra mycket i livet var att dofta på rosor. Och efter han har sagt det så smäcker han ner i marken.
Hey, this is Eve. I'm glad you called, but I'm not here. Can you leave a message? Unless you're trying to sell something, because I'm not interested. But if you're not, then just... oh, wait. Time's up.
Hey, doll. Looks like I lay you down again. Seems like all my life I've just been going, going, going. I wish I'd taken more time to stop and smell the roses, so to speak. Well, I guess it's too late for that now. You're the greatest, baby.
Och så slocknar ögonen och sluttexten kommer fram. Så han liksom dör här också. Eller, ja, han är ju med i Crank 2 så att han dör ju inte.
Men på något sätt och så har han ett sjunde liv kanske, eller åttonde. Jag vet inte om man inte är inne på just nu.
Jag har inte sett Crank 2 nämligen. Så jag vet inte,
men det är en väldigt vacker scen. För det liksom blir så en slow motion. Det blir nästan så där artsy. Att liksom det där fallet och han liksom nästan så här svävar, du vet, så här, när man ramlar i en pool baklänges och så kanske det är luften och sådär liksom. Du vet, påminner lite om Snatch, du vet, i den där boxningsscenen med Brad Pitt då, Mickey som han väl heter. Liksom får det där stora uppercutslag och bara flyger upp och så när han just ska liksom dunsa ner i boxningmadrassen så är det liksom vatten. Han faller ner liksom i en pool och att det är som alltid sådär väldigt vackert i slow motion på något sätt och sådär. Det är en väldigt fin scen måste jag säga. faktiskt. Och han ringer och, precis som du säger, pratar i telefon, svarar han, hinner liksom lite det, med det ena och det andra liksom innan han är nere på marken. Men den är ju högt uppe också, flera tusen meter upp i luften, den jävla helikoptern.
Ja, den har ju nog hunnit fara medan de har sluddes i helikoptern.
Ja, den är nästan på samma höjd som i typ Da Vinci-koden, du vet, när de blåser upp i den här helikoptern för att desarmera den där, vad det nu är, anti-matter, the matter, eller vad det nu heter, som de ska liksom dra upp och spränga där uppe i luften. Och varför? Nåja, i alla fall.
Varför Rom, kanske? Jag minns inte helt.
Finns fin avslutningsscen, måste jag faktiskt säga, på en väldigt hektisk film.
Jo. Och där har det gått en timme och 20 minuter ungefär och filmen är slut.
Men då har han dossier.
Jo, för jag kan tänka mig att här finns ju säkert mycket möjlighet att göra en dossier. Och jag skulle kunna tänka mig att du har gjort den. Nej, fan, det blir nog svårt. Har du gjort den på Carlito eller Ricky Verona? Det är oklart för mig nu vem du har valt. Men för mig så tycker jag ju ändå att Carlito är väl den stora bad guyen egentligen. Men ja, det ska bli spännande att se vem du har valt. För båda är ju nog väldigt bad guyiga. Men jag tror du har gjort den på Carlito.
Ready for Skurkdossier. Goddamn right.
Denna gång har 9606-poddens researchavdelning fått tag i följande hemligstämplade skurkdossier. Sökorden i databasen är upptaggade enligt följande: berikat våldskapital, street smartness och bestialisk brutalitet. Kan du räkna ut vem av karaktärerna det kan vara, Tage?
Fortfarande inte.
All right, då öppnar vi upp den. Låt mig bläddra lite här. Yes! George föddes troligen under mitten av 1960-talet i efterkrigstidens England. Eftersom hans föräldrar var fattiga och ändå älskade sin enda son skickade de bort George för adoption redan vid 2 års ålder. George adopterades av en kärleksfull familj i Chicago i Illinois bestående av mamma, pappa och storebror Chris. Eftersom fadern i huset var troende kristen och övertygad republikan valde de att genom ett baptistiskt dop döpa om George till Chev. Familjen Chelios var förutom församlingsaktiva även föreningsaktiva i den lokala ishockeyklubben och båda gossarna visade stora framgångar under både träning och matcher. Chev draftades i tredje rundan av Los Angeles Kings medan hans storebror draftades av kanadensiska storlaget Montreal Canadiens. Chev ådrog sig en knäskada efter en motorcykelolycka redan under försäsongen och tvingades lägga karriären på hyllan. Chev hade dock förälskat sig i staden och stilla havsbrisen och bestämde sig för att stanna kvar. Som ung, rotlös och rastlös själ utan pengar började Chev med små bedrägerier för att hanka sig fram. Allt eftersom han blev duktigare uppmärksammades även detta av den nyligen etablerade Hongkong-maffian som var i ständigt behov av springpojkar som skötte ärenden. Chev var till en början lojal och fick större och större uppdrag. Han tog en annan mans liv för första gången vid 23 års ålder. När Chev var runt 30 rekryterades han till det rivaliserande sydamerikanska brottssyndikatet som frilansare, ledd av den sydamerikanska ökända baronen Carlito. Länge försörjde sig Chev som renodlad torped och utförde mord på beställning. Chev levde i ensamhet under stora delar av sitt liv. Under sena 30-årsåldern träffade Chev dock sin livskärlek vid namn Eve. Eve var en livsnjutare som länge väntat på sin riddare i vit satängrustning. Eve är naiv, hon tror på det goda i livet och röstar demokratiskt. Chev utnyttjar Eves naivitet till sin egen fördel eftersom han tror att han trots de horribla brott han gång på gång begår ändå kan komma hem och rentvå sig själv och känna sig som en vanlig människa. Redaktörens anmärkning. Chev är en ovanligt kallblodig mördare som drivs av pengar och kontroll. Chev ska till varje pris kontrollera Eve och hans ego tillåter honom inte att förlora, även när oddsen står emot Chev. Detta är en besinningslös brottsling som förtjänar lagens strängaste straff och därmed basta.
Alltså, nu, okej, det här är en brottsjournal nu som du har hittat på stora delar av. Du tror att Jeff Chelios är broder till Chris Chelios i Chicago Blackhawks.
Det är väl ganska uppenbart.
No, nu är det väl
adoptivbror.
Adoptivbror, ja. Och i Vasa minns jag att Chris Chelios, som är då, han är ju en jättelegenda, nummer 77 Chicago Blackhawks, höga back om jag minns rätt, att i Vasa kallades han ju för Chiris Chelios. Man var lite osäker på om det var Chris eller Chiris. Men vad roligt att du har liksom tagit in verkligheten i den här också. Och absolut inte skulle jag ha trott att du någonsin skulle ha valt han som våran brotts, eller som våran bad guy-journal.
Jo, men Eve är ju den enda som inte är bad guy i den här filmen. Läkaren har ju ett jättesuspekt. Han håller på liksom och matar i honom meth och grejer. Inte. Det är ju någon you took an oath man liksom. Det hon är den enda som har rent mjöl i påsen. Och sen börjar jag ju som fundera att för mig var ju chiefen då liksom jag tappar namnet på honom. Carlito var ju hans arbetsgivare egentligen tekniskt sett, och så han fuckade ju upp, han gick ju ut på stan och ställde till med fan. Alltså hade han bara köpt sig liksom och varit lite lugn, så hade ju Carlito hållit honom kvar som torped.
Okej, när du säger det så, nu har du ju rätt, alltså nu är det ju alla bad guys, nu, vi är ju inne i en sån här värld, samma som om vi gör Lockstock-filmen, så varenda en där är ju en skurk.
Inte han nu någon hjälte, Jeb, bara för att han är huvudrollsinnehavare i filmen, men han är ju en douchebag, hur många dödar han inte?
Liksom. Så är det, och jag tänker ju också att, jag tänker bara honom, inte han är en hjälte för mig heller, men jag tänker ju att han är den som har en uppdrag i filmen att ta sig undan döden hela tiden på grund av det här som någon annan har sprutat i honom.
Men det är ju ändå han som har vållat sitt egen liksom probable death, så att säga.
Ja, nu har du rätt, men det här var ju en twist på slutet, att du har valt våran Jason Statham som skurkdossier. Så det är ju intressant i sig, bara det.
Mm.
Och mycket välformulerad. Jag gillar ju att vi fick jättemycket bakgrund på honom som inte sägs i filmen.
Nej, men,
så det är ju jättebra.
Vad heter den där fan, när man kan gå och läsa sån här, alltså backstoryn på en massa karaktärer i alla filmer och serier och sånt här. Jag skulle kunna gå och öppna sånt på.
Ja, fansign eller
något sånt där. Det finns en massa sån här backstoryn på folk.
10 poäng för skurkdossiären, när du överraskar både mig och några av våra lyssnare. Jag tror nog någon hade räknat ut att du skulle göra det här, men inte jag.
Ja, då hade du inte ens räknat ut vem som var skurken, liksom vem som var ihop med vem och vem,
nej.
Don Kim och så vidare.
Nej, jag var ju helt lost på slutet. Jag tänkte att här har alla bad guys som dricker sangria på slutet. Så för mig var det ingen skillnad. Okej, bad guy fight. Mm. Och sen dör alla. Så att jag var helt fin med allting.
Skurkarnas liksom årsmöte där på Patreon.
Ja, för att jag är ändå uppvuxen på 80-talet med 80-talsfilmer. Och där var det ju så det slutade. Ja. Här var det för avancerat för min lilla hjärna. Så att,
men dina jättebra slutsatser kring filmen då, Tage?
De är väldigt kortfattade, tror jag. Jag älskar när folk rebellar lite mot allting. Tycker om den här gerillastilen. Älskar den här liksom handmade, liksom hemlagade grejen. Och också när man läser regissörernas backstory om varför de gör det här, och att det liksom är ett sånt här team som visar fucken åt alla. Gillar det jättemycket, plus att de sen gör en bra film också. Jag tycker den blev bättre nu när jag förstod slutet också. Så att jag tycker att de har lyckats superbra med hela filmen, och jättenöjd med skådespelaren Jason Statham och Amy Smart också. Jag tycker allt funkar i den här filmen, även om den förstås då är väldigt tunn hela filmen. Och här är mycket som gick förlorat för mig för att jag inte förstod helt. Så då måste det vara någonting som inte helt rätt. Eller så är jag bara dum. Men jag är ändå glad hela vägen genom hela filmen. Och jag blir glad över att den överraskar så mycket. Och gör så många galna grejer som ingen hade väntat sig. Så, alltså ja, det är min plädering egentligen. Jag tycker det här funkar.
Alltså det här är så in i helvetes intens film. Jag hade liksom inga förväntningar när jag satt på den. Men liksom mina fingrar från anteckningarna blödde. Det är ju inte någon paus. Du har liksom inte ens 20 sekunders paus i den här filmen. Det händer någonting hela tiden. Och du var inne på det där i början faktiskt. Roligt nog skrivit det i mina anteckningar. Att den här är som en och en halv timmes variant på Smack Your Bitch Up musikvideon Prodigy Åkerlund.
Mm.
Och det är som så för jävla coolt. Alltså du skulle kunna ha en och en halv timmes låt som skulle kunna liksom vara, och det här skulle vara världens längsta musikvideo. Och just det här liksom att filmen då handlar om att Mr. Chelios måste ha ett adrenalinpåslag för att inte dö. Satan i helvete vad de har lyckats med att förmedla den här intensiteten som han går igenom. Det är ju verkligen liksom single point of view. Jag läste någon recension på IMDb var att det är som this is like GTA on the big screen. Att det är verkligen ja, liksom faktiskt. Så det är. Och jag har som inte sett något liknande i hela mitt liv faktiskt. Jag minns hur vi liksom hurra över Triple X. Men Triple X tempo är som en sån här jävla lullaby i jämförelse med det här tempo och vad som händer där. Och jag ska säga här villigt att jag har hållit mig borta från Jason Statham liksom senaste 20 åren med egentligen undantag för Expendables av förklarliga skäl. För mig är liksom Snatch är den karaktären, den vältaliga, värdiga britten i en Guy Ritchie-film. Det har han alltid varit, alltid cool, han har alltid svar på tal på ett sånt här kreativt brittiskt vis. Jag har liksom inte sett honom som den där, du vet, muskelknutten med Even Bigger Guns någonsin.
Nej.
I helvete vad jag måste nu börja ompröva med mina värderingar efter den här filmen.
Ja, men jag är lite rädd att om du ska se flera filmer med Jason Statham så det finns inte så många, vad jag minns, som är vassare. Alltså Transporter finns ju, jag tror det finns 3 eller 4. De är ju samma anda som den här. Men det är ju lite mera big budget och det är lite mera häftiga, gjort dem häftiga för att vara häftiga. Men däremot då står Crank är som häftig för att på ett annat sätt häftig. Att det här är vad de kan producera, de här filmskaparna. Och den är häftig nästan på grund av en kreativitet som inte en storbudgetsfilm brukar ha. Om inte typ Spielberg. Spielberg är jättebra på kreativitet, men många andra är inte. Utan de lyckas få ihop en bra story, tycker jag. Jo, det funkar i de filmerna. Men den här är på något vis tvungen att lösa saker med kreativitet. Och det tycker jag funkar jättebra. Så att om du börjar rota i Stathams CV, så du kommer inte att hitta så jättemånga häftiga i Crank-klassen, tror jag. Crank 2 kanske. Men jag är inte heller någon connoisseur av Statham. Alltså jag har sett några. Jag har inte sett hela hans biografi. Eller bibliografi, vad heter det? Diskografi. Filmografi heter det. Ja, så att jag är inte så jävla bevandrad. Men Transporter tyckte jag om, minns jag. Ettan.
Mm.
Betygssättning på en sån här film.
Skurkometern hörde din jävel innan det.
Aj, fuck, ja. Skurkometern. Var landar Jason Statham, Chev Chelios? Mellan, brukar vi ha 1-5,
0-5 till och med tror jag det.
Ja, 0-5 kör vi. Han är jävligt ond. Han är jävligt, han har en liksom besvärlig bakgrund. Han drivs ju som du säger också i skurkdoseraren av pengar förstås. Och att döda folk. Så att han är nog på en hög skala. Men återigen, Mission Impossible 2-killen skulle ha livet av hela planeten. Det får ju ändå hålla som ganska högt. Och American Pie-killen skickar ju henne tillbaka till Tjeckoslovakien. I förnedring. Som också
ja, även efter liksom fallet av Tjeckoslovakien. Så ska han liksom dit med henne likväl till någon gränspost.
Ja, exakt. Så ja, jag skulle säga Jason Statham, kanske jag lägger honom på en 2 av 5. Att jag tycker inte han är så jävla ond.
Nej, jag säger alltså på skurkometer är jag också en 2. Det är lätt att vara enig. Jag blev att tänka på Nadja nu bara plötsligt liksom, om vi nu ger henne en tanke. Lek med tanken att hon faktiskt kom till USA under Tjeckoslovakiens tid. Och sen när, alltså under tiden hon var där, fördelades det i Slovakien och Tjeckien. Var det liksom som i The Terminal sen?
I cannot get home to my country.
My country doesn't exist no more.
Exakt. Fan, det var en bra film. Terminal är nog bra.
En fin film.
Jesus, vad jag tyckte om den.
Men ja, tillbaka till din IMDb-resonemang för filmen då.
Jag vill ge den ganska högt för att jag är glad genom hela. Det här är ju inte någon stor dåd inom filmskaparkonsten. så sett, alltså den är jävligt kreativ och liten. Funkar, skådisarna funkar, det är jättemycket som funkar jättebra och man är glad när man ser det, jag var glad och den tog slut. Jag kan se den igen till och med, liksom, att jag har inga problem med den, men den är ju ganska lättvindig. Den kommer ju inte med några stora tankar åt mig som ska förändra mitt liv. Det behöver inte allting göra, det tycker jag inte. Alltså, underhållning får finnas i massa former, har jag alltid tyckt och tycker fortfarande. Så att jag vet inte riktigt på vilken skala jag ska trampa, men om jag gör på en underhållningsskala och actionfilmsskala och liksom en 96-06-skala, så skulle jag ändå vara beredd att ge den här 8,5. Jag tycker den håller som en 8,5. Jag tycker den är bra. It's good. It's a good movie.
Mm. Fint betyg där.
Och du? Vad känner du?
Alltså, det här kan ju vara absolut i särklass den bästa filmen vi har gått igenom i den här podden. Jag är så in i helskotas exalterad och nu efter att ha gått igenom storyn här igen, jag har ett sånt jäkla adrenalinpåslag. 9,5,
shit, herregud, det är mycket. Du gav ju The Rock, det var ju den fullständiga
tian. Det är den enda tian hittills. Men det här var alltså noll förväntningar. Jag var så blown away, det var precis vad jag behövde. Jag behövde en och en halv timmes actionfylld musikvideo med helt sjuka svängar, saker som inte är tillåtna. Man vet inte vad som händer till näst. Och liksom den där jävla helikopterfighten och helikopterfallet. Liksom, det var wow. Jag var som bara satt med ett stort jävla leende på läpparna när sluttexten kom igång. Och musikvalet, liksom, det är bara liksom riktigt pumped rock music, punk music, uptempo och shit. Liksom. Jag var riktigt jävla. Jag var så satans belåten efteråt. Och den känslan hade jag. Ja, men jag hade den typ efter Triple X liksom. Men här också, den var så jävla snabb. Den bara ro. Du vet, det är som en jävla haj på spö. Hela tiden. Mm. Det blir liksom ingen lugn och ro där inte.
Ja, jag minns inte heller vad vi gav åt Triple X.
Den fick högt. Det var väl jag tror den är jävligt högt. Jag tror den landade säkert på över 9.
Ja, för att det var också en film som jag inte hade förväntningar på. Jag hade sett den på bio och det var senast jag hade sett den typ. Och jag minns att jag tyckte att den var helt bra då. Men nu var man så förväntningslös. Så man bara som helt blown away hur bra den kan vara. Men den här tycker jag är nästan bättre. Men den här visste jag ju om. Den hade jag ju sett nog. Så att jag visste ju om att den här är väldigt off the charts. Men jag hade glömt bort jättemycket senare ur den. Inte mindes jag att de liksom låg med varann på gatan. Liksom, och kineserna hejade på. Det var massor jag hade glömt ur den här filmen. Men så jag var ju inte på ditt sätt på samma sätt överraskad att den här finns. Så därför kanske jag landade på ett lite lägre. Att jag var lite mer tillbakadragen när jag såg på den. Men jag gav ändå 8,5. För jag tycker ändå att det här är en superbra film. Att det är nästan snudd på en 9. Och 9 gav jag väl. Jag minns inte vem som fick 9. Jag gav 9 till The Rock väl.
Men det blir ju ett gemensamhetsbetyg på 9.0 här.
Så är det, och det kan jag stå för jättebra, för jag tycker det här är en film som jättemånga människor borde se, för jag tror den har lite fall i glömska för flera också, att den är inte så jävla känd. Så att jag tror att många behöver se den igen, och de som inte har sett den behöver definitivt se den, för det här är nog en milstolpe i actionfilmskapande på 2000-talet.
Definitivt. Nej, det är Adrenaline Rush.
Ja.
Jag är utmattad. Ska vi ta en Bandits till nästa gång? Sån här riktigt tråkig film. Här riktigt lugna ner.
Exakt. Din, ja, vad ska
målet
man
ska vi göra? Du dör om din puls går över 20.
Exakt. Du måste vara riktigt Paavo Nurmi. Och Paavo Nurmi som ligger på soffan, vet du. Ja. Att pulsen ska vara där.
Se på en svartvit gammal finsk film från 30-talet.
Ja, men då kanske pulsen stiger för man blir så frustrerad. Men jag förstår vad du menar. Men ja, för jag funderar just på det, att vart begär vi oss? För nu kom vi från Bandits, vi gick till Rockstar, som var väldigt olika Bandits, och från Rockstar har vi gått till Crank, som var precis vad jag ville ha, för jag ville ha någon lite mindre smalfilm som inte är så jävla stor och blockbusterig, men ändå bra. Så nu borde vi gå tillbaka nu då till lite mera blockbuster grej, för det finns ju så satans många blockbusters som inte
det finns ofantligt har många vi har kvar.
Jag ska, alltså för den här listan på filmer så, den som vi borde göra. Så
tänker du ett mastodontverk rent av?
Möjligen Titanic då.
Vi ska inte säga, det finns ju en del mastodontfilmer och vi har ju kvar många mastodontfilmer även om vi så att säga spelar ut ett sån här Uno plus 4-kort.
Ja, en sån här mastodont som jag har tänkt att vi borde någon gång göra, som är ganska stor och väldigt omtyckt och säkert finns mycket att diskutera och cool, så är ju Team America, World Police.
Att det är ju en sån där... Det är inte en mastodontfilm.
Tycker inte? Nej. Det är ju ändå Trey Parker och Matt Stone. Jag tänker att det skulle kunna vara en... Jag vet inte. Men alltså, det är klart, det finns ju 100 andra. Men Team America är en sån där som jag skulle någon gång vilja göra. Men det finns nog många, många roliga här.
Men jag tänker liksom, alltså, om, för mig är en mastodontfilm, då är det liksom åtminstone 300 miljoner box office liksom. Åtminstone.
Så du nasar liksom på Pirates of the Caribbean 1.
Ja, ja, nej, men den typen alltså. Det finns inte en jävel som inte har gått på bio på den liksom.
Nå, så är det. Vi har ju också Barb Wire och Independence Day. Där är två mastodonter. Barb Wire skulle vara så jävla rolig. Barb Wire, Ocean's 11, vet du.
Det också.
Det finns jävligt många spännande storfilmer alltså. Men det finns också det här som går rakt emellan. Jag tänker på en som vi har fått många tips om att vi borde behandla, Born Identity.
Oh.
Den första liksom. Att det finns ju många sådana också som också kan klassas som ganska stora filmer.
Det är klart som har blivit en massive franchise efteråt också. Det har du helt rätt.
Ja. Så, alltså, det är klart att det
och
finns
min brors önskemål. Snakes on a Plane.
Vad var det?
Vill han ju alltid att vi ska
Snakes
göra.
On a Plane. Precis.
Quentin kan du ju... Någon
Quentin har
Star Wars har du varit inne på någon gång.
Ja. Och du nämnde ju, alltså du gillar väl Fincher.
Mm.
Du brukar nämna honom. Alltså Fight Club, till exempel.
Fucking hell. Snatch som vi var inne på, men vi gör inte Statham eller Statham. Gör vi inte en till på raken. Men, nej, men vi har ju sån jävla godispåse. Vi har en fin liten utställning kvar, Tage. Jag känner mig som en sån här museidirektör som vet att alla de där artefakterna som ännu ligger i de där glasboxarna, Som vi stolt vet, vi kan plocka upp dem när vi vill. Vi kan ta dem när vi vill. Men vi kanske inte gör det.
Jag vet, jag fan vet vilka vi borde ta. 2003, en film som vi har nämnt säkert 8 gånger idag, som heter Paycheck.
Jaha!
Det var lite roligt. Ja, men vi får se vad det blir helt enkelt, gott folk. Att, och har ni själva liksom tips vad vi borde avhandla? Vi har en satans digerlista med allt möjligt från höger till vänster. Men har ni tips? Det brukar vara ganska roligt när någon annan skickar in tips. För det här är ändå våran, min och Joels värld som vi har växt upp i. Men det finns ofta filmer som man lite har missat som också är storfilmer. Så skicka gärna in tips till 9606podcast@gmail.com eller hör av på sociala medier var ni nu hittar oss. Så vi tar gärna emot tips också.
Ja, vi har en inte så aktiv Facebookgrupp som heter Memphis Reigns Go-Kart-sällskap. Det är upp till er att göra den aktiv. Gå in där, snacka våra avsnitt, snacka filmer, snacka aktualitet, snacka gammal bakåtsträveri, gör vad fan ni vill där. Dela allt förutom erotiska bilder. Det tror jag inte att algoritmerna tycker om. Men skärmdumpar från den här får man kanske från Chinatown.
Det tror jag. Det tror jag definitivt man får. Så hör av er. Vad vill ni ha för film? Hör ni inte av er så kör vi med Doom 2005.
Hohoho. Signing out.
Okay.
Nu får jag bryta mig in till sjukhuset och hämta en spruta.
Jo, jag ska gå och lyssna på Linkin Park. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind.